Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej och välkomna till Keeping Up med Jenny och
Malin. Hej hej! Hur har du det?
Jag har det bra. Alltså det är sån storm i LA, så att vi räknar väl minuterna innan elen går. Den brukar jag alltid göra det när det blåser. Alltså, känns ändå lite juligt på något sätt.
Det är juligt. Det är dagen innan julafton.
Mm.
Det är det. Och du sitter i pyjamas, ser jag, så mysigt.
Mm, det är det gör. Det är ju så man lever.
Precis när jag sa det tänkte jag, eller är det en vacker blus?
Ja. Och var är du någonstans?
Ja, vi har landat i Minnesota igår kväll. Sen tog vi bilen, eller hyrde vi bil, och så körde vi ner till, eller körde vi till Wisconsin där Sigge var utbytesstudent när han gick i high school.
Mm-hmm. Alltså det ser så otroligt mysigt ut måste jag säga. När jag tittar på dig här över Skype så ser jag de här blommiga tapeterna, det är någon så här gullig sänggavel, någon gullig lampa. Jag tittade ut genom fönstret där innan och det var snö överallt.
Nej, men det här är ett stenhus med timmer, alltså det är så vackert, ligger beläget vid en sjö. Det är fullt med snö, och det här är då där Sigge var utbytesstudent, så att de här föräldrarna kom ju han till när han var 18 år. Och vi har ju känt dem flera år, och de har ju två barn i Sigges åldrar. Som nu också har barn. Så att våra barn har blivit kompisar med deras barn. Så att det är faktiskt 30 personer i det här huset just nu.
Gud vad mysigt.
Ja, men det känns lite som den filmen som jag inte kommer på vad den heter.
Ja, exakt. Ja, men det här otroligt också. Amerikanerna kan ju pynta och få till det på ett helt fantastiskt sätt. Det är mulligt och mysigt, alldeles för mycket av allting. Jag gillar ju det.
Nej, men det är så här, Laura Ashley, alltså den här mamman i huset då, som är, nu är hon 70- hon är ju liksom en stjärna. Jag känner att jag, på ett sätt, nu är hon ju hemmafru, för det har varit en annan generation. Och hennes man byggde upp ett jätteframgångsrikt sjukhus och läkare. Liksom. Så att det är kul att komma hit. Bara när vi gick in i vårt gästrum här igår, då har hon framkallat, alltså jag ska visa här, Jenny, kolla, gamla bröllopsfoton på oss. Som hon har gjort någon liten ram. Alltså du vet, om man hade tiden. Alltså hon är också en bra hemmafru. Alltså du förstår ju. Så hon har liksom, nej men du vet, hon har satt upp tavlor överallt. Chokladen står på sängen. People Magazine, Time. Massa tidningar.
Ja, hon vill att ni ska ha det så bra.
Nej men det här, hon går ju igång på det här. Vi har typ en liten, det står Believe ovanför fönstret här. De har satt in en litet julpyssel så att vi ska ligga och titta på kvällen. Det är som en liten Christmas-saga.
Ja, men och då firar ni jul med dem. Mm. Vi ska ju fira här då, så min bror och hans son är här på besök. Vi kommer fira den 24. Mm. Amerikanerna firar ju 25. Och då firar vi först här hemma på morgonen. Och sen åker vi, som vi alltid gör, upp till en av mina bästa kompisar och hennes familj. Issa, och fira där på eftermiddagen och kvällen. Och då kommer vi nog att vara, tror jag, 10 vuxna och 15-18 barn.
Mm-hmm. Men hur gör ni med paketutdelningen då? Jag blir jätteorolig.
Vi delar ut paketen på morgonen här först. Vi går upp och så gör vi julmat, och det är rödkål och köttbullar och lussebullar och allt vad det nu är här på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen åker man upp dit, och då kommer tomten dit. Så då får de alla barnen en present var på kvällen där.
Mm-hmm. Okay, så ni
men det blir lite misslyckat. Förra året insåg ju alla att det var Gretas pappa, att det var pappan i huset som var tomten. Så nu i år vet jag inte hur vi ska göra.
Men då hade inte ni den, för igår firade ju vi i Los Angeles hemma hos Sigges bror, Fredrik och Derek. Mm. Mm. Och då hade ju de hyrt in den här tomten jag pratade om. Och han kommer in genom huset, och han skulle vara där en timme. alltså Jenny, vet du, det var Coca-Cola-tomten. Det är det bästa tomten jag någonsin sett. Jag såg honom.
Han var verkligen picture perfect.
Picture perfect. Och också Belle som då inte tror på tomten. Hon börjar nästan tro igen. Det var så jäkla bra.
För bra för att vara sant.
Men du vet ju också det här sociala ansvaret som många av oss kvinnor kanske då tar lite mer under julen. Jag skrattade för att han, alla var ju trötta efter kvart. Då var det ju fantastiskt första kvarten med tomten. Och alla ville se och ta kort och sjunga med tomten. Sen så vissnade ju alla. Ingen orkade ju med. Sen ville ju alla börja hålla på med sina leksaker igen. Liksom. Då satt ju han där. Då satt jag med tomten, Jenny. Jag tog ju ansvar. Och tomten hade då...
What else is up, Santa?
Ja, och då är ju inte det han som person, utan då var ju han i karaktär. Så han bara, vi förbereder då i verkstaden och jag håller på med, släden funkar ju ändå väldigt bra. Och jag såg att vi satt och hade ett låtsassamtal, han och jag, för det var inga barn som lyssnade.
Han var en method actor, det var det han var.
Förstår
han var liksom
du?
Inne i rollen.
Och
han lever som tomten nu i liksom en vecka kring jul.
Ja, totalt. Och det sjuka var att när jag hörde mig, första frågan var okej, men sen när jag insåg att vi har pratat nu om tomteverkstan och släden och var han kommer från Nordpolen, det blev ju jättelöjligt. Jag satt ju där själv med honom. Och vi visste ju det, både han och jag. Ingen lyssnade.
Nej, det är inte säkert att han visste, Malin.
Du menar att det var tomten? Okej, så du firar, så ni kör ingen jul 25 då?
Jo, 25 har vi jul här hemma hos oss. Och då har vi några av våra bästa kompisar här. Kyle Whitney kommer över. Min bästa kompis Elin kommer över. Och så är brorsan här. Och ska vi se, nu är nog någon mer. Vi är liksom 8-10 personer med ett middag på juldagen. För då firar vi mina barn hos Filip då.
Okej, så ni har delat upp jularna lite liksom?
Precis, det gör vi alltid. Jag har dem julafton och så brukar Filip ha dem på juldagen. Alltså det är så sorgligt, man vill ju vara med dem varje dag hela december. Men nu har han ju varit borta, han har varit i Sverige och jobbat. Så de har ju varit här nästan hela december.
Men klunsar man om vem som får 24 då?
Nej, nu har det blivit att jag har ju så starka traditioner alltid med mina vänner så, som vi har firat alla år. Så att då har vi...
Den som har starkast vinner, eller vadå?
Nej, men det låter hemskt. Nej, men det är så, det är barnens kompisar, de leker ihop och sådär. Det är klart att det är en rolig jul för dem den 24. Så det är väl schysst.
Ja, men det är ju något nytt, jag menar... Vi har ju gått, eller muttrat lite, att det blir något annat att fira jul i LA eftersom det varit så himla varmt där. Nu säger du att det är lite storm, så kanske det lite har blivit sämre väder sista veckan. Men det var härligt ändå att landa här, och sen var det vinterland. Det känns lite svenskt på något sätt.
Ja, gud vad härligt. Ja, men snömysigt. Fast jag måste säga, det är något väldigt speciellt med jul här. Jag tycker att de drar på, det känns verkligen. Det är pynt överallt, olika aktivitet. Vi har ju olika traditioner. Vi var ju även åt på... Det finns en restaurang här som jag tycker är alltså en av de bästa. Det är en brittisk pub som ligger i... Blir det Glendale eller är det Atwater nästan snarare? Som heter Tam O'Shanter som vi går till varje år. Man får liksom boka bord där kanske en månad innan för att få ett bord. Men det är så otroligt julpyntat, den här puben.
Alltså det såg så fint ut.
Ja, det är så fint. Det är mer då, pub är ju, låter ju kanske lite sunkigt då, för det är inte bara liksom alkade gubbar i baren, utan det är mer liksom familjer som går dit och äter söndagsmiddagar och så vidare. Och så har de då i december månad Christmas Carolers, som är ju så himla gulligt då.
Det är härligt.
Då går de runt i typ 1800-talskläder och så kommer de fram till borden och sjunger och har sig. Vi hade ju för övrigt det här i förrgår, kom ju grannarna, alltså hela området kom förbi och ringde på dörren, så var det liksom 30 pers utanför dörren som stod och sjöng för oss.
Men är det en tradition alltså att de sjunger, att de går runt och knackar dörr och sjunger?
Ja, de går runt och sjunger mellan husen.
Men gud,
en gång kände
otroligt.
Jag bara, gud vad jag älskar Silver Lake. Det är liksom världens bästa område. Fy fan vad fint det är.
Ja, jag har inte sett några sådana Beverly Hills. Inte sett en enda.
Alltså, gemenskapen. Ja. Hur som helst, vi var där på Tam O'Shanter och det här var första året som Tage inte blev rädd när de kom fram och skulle sjunga vid bordet. För de är ju, sjunger ju högt och är liksom ganska stora och utklädda och sådär. Men vi hade ju också fått den här kvällen det bästa bordet i restaurangen. Jag har aldrig suttit där innan.
Vad är det då?
Det är bordet där Disney brukade sitta.
Jaha, Disney-bordet.
Mm-hmm. Han hade ju studio någonstans i närheten och han satt alltid där med sina, vad de nu kallar det, Imagineers kallar han dem.
Är inte det lite löjligt? Alltså, de utvecklarna från de som jobbade för dem, Imagineers, för att de skulle ha så mycket imagination. De kan inte bara vara engineers.
Nej.
Alltså, för jag såg en hel dokumentär om den där som ligger ute nu, tror jag, som handlar om Disney och hur de byggde Disneyland.
Och då, intressant, jag har inte sett den, det måste jag se.
Nej, men då var det också så här, vi var så stolta att vara Imagineers för Disney. Det var nästan som en liten sekt kring honom.
Det var ju värsta grejen. Det måste ha varit helt otroligt.
Ja, men det började ju med att han byggde något slags tåg och insåg, för han hade ju två döttrar, att det finns så lite saker man kan göra ihop som båda tycker är roligt. Och så byggde han det där lilla tåget, så kom han ju på, gud vad kul, här kan jag sitta och åka tåg och mina döttrar. Jag ska bygga en park där både föräldrar och barn kan mötas.
Parken kom innan han började göra filmer?
Nej, den kom, först gjorde han filmer. Men parken blev ju en jättestor liksom varumärkesbyggande för honom. Och också hela hans universum. Att göra det så här Disney-perfekt.
Det är ju väldigt mycket Walt Disney just här runt faktiskt. För att hans första studio som de började arbeta i ligger precis här nedanför backen i vår lokala mataffär. Gelson här nere. Den var hans första studio som nu har blivit mataffär då. Och precis bakom så ligger en massa små, ganska gulliga så här hobbithus. De ser verkligen bizarra ut. Och då berättar en kille som jobbar på Acne här, som bor precis på andra sidan vägen, berättar att de är så obekväma för de är för låga i tak. Och att Disney byggde dem lite för låga i tak för att alla skulle ha det lite obekvämt. Han ville jävla
such med imagination. Alla skulle
vara på sin vakt, alla skulle vara igång. Och det var väl så att han var väl ett riktigt jävla asshole.
Ja, men han var, alltså han, det här var ju nästan en sekt. Han var ju fantastisk att han kom på det här, liksom hur man skulle bygga upp alla de här nya filmerna och filmstudion. Bygga en theme park. Han var ju också ett PR-geni. Alltså han var ju lite alla Trump liksom, att han kom på att han ska sätta sitt namn på den, att han ska ge upplevelser och han ska visa det utåt. Han gjorde ju alla liksom rätt på den tiden. Han var ju en extrem, alltså, personlighet.
Han var ett svin. Han var ju rasist och han var alltså kvinnohatare verkligen. Jag tänkte på det, för Meryl Streep pratade på typ en Disney-premiär någon gång. Då vågade hon ändå ställa sig upp och ta sig ton, och så frågade hon så här: vill ni att jag tar den korta versionen eller den långa versionen? Hon bara, jag tar gärna den långa. Och så fick hon göra det. Och då läser hon upp ett brev, för just de här Imagineersen då, som blev så hyllade, det var ju 100% män. Kvinnor var inte välkomna där överhuvudtaget. Inga kreativa yrken gavs ut till kvinnor. Och då var det en tjej som på 40-talet hade skrivit ett ansökningsbrev. Hon ville vara med i deras utbildning som de hade då för deras målare och tecknare och sådär. Och då fick hon svaret då från Disney som skriver: Dear Miss Ford, your letter of recent date has been received in the inking and painting department for reply. Women do not do any of the creative work in connection with preparing the cartoons for the screen, as that task is performed entirely by young men.
Imagineers.
For this reason, girls are not considered for the training school. Och så fortsätter du då och förklarar att det enda jobbet en kvinna kan få ha på Disney, det är att göra, alltså kopierandet, lägga ett genomskinligt papper på de redan existerande teckningarna och fylla i dem. Det var det de fick.
Gud vad sjukt, för då tänker jag till, såg du den artikeln som var häromdagen om Disneyland, att det var någon som hade förgripit sig på prinsessan Belle.
Nej men usch, vadå, på vilket sätt? På en riktig, på en, alltså en staty eller på någon skådis?
Nej men på självaste prinsessan. Alltså de har ju olika, alla Disney-karaktärer går ju omkring i Disneylands park. Och så var det en man där som inte kunde hålla sig, för han var så tänd på Disney-figurerna. Och hade gått fram till henne och bett om en bild för typ $5. Och sen, hon har nu stämt honom, för hon berättade då att han höll fast henne och var bara så här: nej, det var Ariel. Alltså, du är min Ariel, hade han sagt. så himla obehagligt. Så den rollen kan ju kvinnor också ha i Disneys värld, utklädda till prinsessor.
Precis, på Disneyland. För vi satt ju då vid det här bordet och så stod de där och förklarade att det var så otroligt, för här brukade han sitta med sina Imagineers. Och så pekade hon på några liksom etchings på bordet. Att tydligen var det liksom inte originalbordet, utan han brukade måla på servetter när han satt där. Mm. Och sen har de då samlat på alla servetter och sparat dem. Och sen har de tagit det här bordet, lämnat in servetterna, och så har de liksom bränt in då de här mönstren han hade målat på servetterna, som faktiskt var skitfula verkligen.
Du hatar honom.
och så hade de satt dem där. Ja. Och så satt vi där i alla fall, och det var liksom plaketter och det var speciellt, och man skulle liksom verkligen vara nöjd med att man fick sitta där.
Alltså Jenny, jag blev så glad att du har haft det bordet, för du vet att Sigge är besatt av Disney och han har också överfört det på Belle. Och det enda de pratar om hur fantastisk han var som startade upp det här och lalala, och han var den första som kom på det och det. Och sen skulle vi då se den här Disney-dokumentären som inte vi har sett, som kom hit nyligen, som handlar då om hur han startade Disneyland. Mm. Och jag kände hela den dokumentären att jag kokade, just för att det bara var de här gubbarna, Imagineersen, och så fattar man ju att det var en annan tid. Men jag kände att dokumentären är gjord idag. Då kan man ju lägga in ett ord om detta. Nej. Inte ett enda.
Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser, så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för förälder, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals, som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minneblått, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Men jag tycker det är intressant, för det där är väldigt utlandssvenskt, att du ändå firar med vänner. Det är väldigt fint, men jag förstår att det blir så. För att jag tror att vi firade du med Sigges bror igår. Sen har vi åkt hit, för det här är någon slags second family för oss. För att vi inte kunde ta oss till Sverige nu och det passade inte, och vi ska dit i januari. Så att det är ju något annorlunda när man bor utomlands och inte har alla runt omkring sig, för då blir det väldigt tydligt att man har flyttat.
Men jag tycker ju att det är så här fantastiskt. Vi är så väldigt nära, så det känns ju nästan som familj med Issa och Filip och sådär. Så då åker vi ändå upp och våra barn leker tillsammans. Och det är liksom en riktigt så här mullig, mysig jul med massor av barn härligt. Som springer runt och sådär. Egentligen mycket mer harmoniskt på en massa sätt än... Alltså, det var ju bara familjen när jag var liten.
Ja, men ni kanske slipper de här, nu vet jag inte, det blir ju inte alltid, behöver ju inte alltid vara så här någon ren familjebråk. Men jag tänker
men det har det också hänt någon jul, såklart.
Ja, men alltså att det blir så här politiska diskussioner, man kommer hem.
Ja.
Så på ett sätt är det väldigt skönt också, kan jag tycka, befriande att slippa hela den biten, även om jag saknar min familj otroligt mycket.
Ja, liksom. Jag också. Och jag har ju ändå en del av min familj här nu, så det är ju väldigt mysigt. Första året faktiskt som de är här och hälsar på.
Ja, vad härligt, till bror där också. Ja, men jag tänkte på det för att då den här värdfamiljen som Sigge var utbytesstudent i, som nu också blivit min familj på ett sätt. Alltså, Sigge kallar dem till och med för mom and dad. Alltså, förstår
du? Det är starkt.
Ja, det är starkt.
Ja. Mm. Vad säger Claes om det?
Ja, nej, men det var intressant i början. Nu har jag ju känt dem väldigt många år, men det var ju nytt liksom. Mm. Så på ett sätt blir ju då Linda, som är mamman i huset här då, som är den här fantastiska kvinnan som är 70 år, jättemycket energi, som allt handlar om family. Alltså när vi kom igår, förutom att vi fick det här välkomnandet med massa foton och allting, så har hon alltså gjort ett schema, Jenny, och hon har skrivit, hon har bordsplacering för varje middag. Hon har att vi ska åka, idag, nu ska alla åka eftermiddag och pulka. Då gör man det allihopa. Man tar bilarna så gör man det tillsammans. Mm. Och sen så är hon, det jag gillar också, att för vi är så många här, eftersom hon har då 10 barnbarn liksom, och vi har ju mina 3 barn här.
Mm.
Så efter hon hade stått och lagat den mest fantastiska middagen igår, då var hon så här, nu får barnen jobba, alla små nissar upp. Alltså mina söner tittar på mig. Det var bara upp och diska liksom.
Ja.
Och det var så fint, för det var ju inget snack om saken från deras håll. De hade ju typ protesterat om vi hade sagt det hemma lite grann.
Mm.
Typ.
Mm.
Men nu var det bara upp och de stod och torkade och de hade ju typ kul. Då känner man bara, men gud vilken jäkla pli de ändå har på sina barn. Mm. Att de är hårda men ändå fair.
Mm.
Hon bara, nej men nu har jag stått och gjort hela den här middagen, nu får ni köra liksom.
Mm. Men, så, men det låter väl inte helt orimligt, Malin? Att man ska, det har vi, gjorde väl
jag
vi också,
vet,
gör vi väl
det,
också?
Är det så att, ja du kanske, mina barn är bortskämda eller lata, jag vet inte. Att jag har misslyckats, för att jag känner ändå att de hjälper till, men det är inte så att de ställer sig upp som de här barnen, nej, men gjorde och bara direkt började liksom.
Nej, men alltså nej, mina barn är ju också bortskämda, men de är så små. Men vi växte väl ändå upp med att vi också hjälpte till att duka av och diska och fixa och dona, eller?
Ja, men vi gjorde det, men så känner jag att vi har ju ändå en curling-generation, att de här barnen, alltså så känner jag även hos mina vänners barn att det är inte lika självklart,
nej,
att de skulle sätta sig, ställa, sätta på diskmaskinen.
Nej, absolut inte.
Alltså
nej, men jag
köra
med
hela riset.
Nej, verkligen. Mm.
Men sen är det också intressant, för att det här är ju, Wisconsin är ju, jag ska inte säga att det, alla är republikaner, men föräldrarna då, Linda och Bill är republikaner och deras barn då som är våra vänner, som är min och Sigges ålder, de är demokrater. Så det blir så intressant att sitta i en familj att om det blir politiska diskussioner så är det ju det här det handlar om.
Mm.
Och då är det så skönt när man är utanför det och ändå får höra hur det funkar liksom. Men på tal om det, det blev lite hetsdiskussion här igår. Jag berättade då om Sigges julklapp till oss, till dig och mig och Sev och ett annat par.
Mm-hmm.
Att vi ska gå och se Louis C.K.
Ja, exakt.
Komikern.
I Texas. Mm-hmm.
Ja. Såg du hans, för de som inte vet är han ju en väldigt känd komiker. Mm. Och är som stand-up och också haft ett väldigt framgångsrikt program som heter Louis.
Mm.
Som handlar om honom som frånskild tvåbarnspappa i New York, som, ja, den är lite Seinfeld-aktig kan man väl säga.
Mm. Långsam humor, enkla saker i vardagen och problematiken kring det. Jag tittade på den, tyckte han var väldigt rolig alltid, gillade honom. Men han var också en av de första som blev metooad, alltså hade väl ändå gjort ganska grova saker får man väl säga.
Ja, men jag tänkte jag ska läsa lite, för att det som är intressant är att han var en också av de få som faktiskt direkt när han blev anklagad så kände man bara, fan inte han också. Man kände ju lite så, eller jag kände så.
Mm. Ja, det var synd, man tyckte att han var kul.
Mm. Mm. Och sen tycker jag också han, det behöver ju inte vara motsägelse, men jag tycker också han har gjort otroligt bra komedi just gällande könsroller och män och kvinnor och också feministiska saker som jag tyckte var ett väldigt bra budskap i hans
det har det varit, liksom. Men han har ju varit väldigt självutplånande i sin komedi. Mm. Alltså allting handlar om att han är en loser. Så man skrattar åt att hans tillkortakommanden är alltid grejen då. Att han är så jävla dålig på alla möjliga sätt.
Men han var ändå en of the good guys som man säger. Så vet ju vi att det inte handlar om det såklart. Mm. Men det han gjorde i alla fall var ju att han direkt gick ut då. Jag kan läsa vad han skrev för jag tycker det är intressant. Han gick då ut och till skillnad från många andra som blev metoo-anklagade som sa att det här är överdrivet. Det där hände inte. Mm. Eller jag är falskt anklagad. Så har ju vissa bemött det.
Mm.
Så gick ju han ut och sa... These stories are true. At the time I said to myself that what I did was okay.
Mm.
Och så sa, säger han då att jag har aldrig, för det han gjorde då var att några kvinnor som varit med under hans show, under stand-up-turnén liksom, hade han frågat först. Han är typ onanerat framför dem, vilket är jättegrovt såklart och absolut ett sexuellt övergrepp. Mm. Men han sa att...
han frågade dem först.
Ja, but what I learned later in life, too late, is that when you have power over another person, asking them to look at your dick isn't a question. The power I had over these women, they admire me. Alltså typ, jag är ledsen att även om jag frågar dem, är det här en tjej-situation? Och de på något sätt tänkte han i hans värld blev smickrade, så har han nu senare i livet förstått att det inte är så det funkar, för han hade ändå en maktposition.
Ja, det är ju ingen fråga. När han frågar så är det klart, ju mer eller mindre fråga. Ett krav.
Ja.
Men, ja, men då får det här... man då... Mm. Men någonstans så tycker jag ju att alltså han har ju ändå, jag tyckte det var stort att han la sig platt och sa jag har gjort det här, det stämmer vad de säger, jag är otroligt ledsen, att han direkt tog på sig allt.
Precis.
Precis, ja, vi pratade ju om en chef som jag hade som, ja men han, jag kan ju känna att han lyckades ändå liksom styra runt det här på något sätt så att han har landat på fötter. Men då tänker jag så här, oavsett då om han nu tyckte att det här var överdrivet vad jag sa, att herregud det var väl bara på skämt, eller jag har ingen aning om vad han kan ha för ursäkter.
Men vänta, vad var det du sa? Det var någon som du hade jobbat med som hade liksom taxat på,
jag jobbade
under
på krogen
jobbtid.
Och det var min chef och han stoppade handen innanför trosorna för att känna om jag var rakad eller inte. Han slickade mig i nacken och kysste på munnen och skulle ställa sig och trycka sig mot mig tills han hade stånd. Det var liksom ganska grova saker som i hans huvud tror jag var på kul på något konstigt sätt. Det är ju grovt verkligen.
Men det är jättegrovt.
Men, och jag vet inte om det är så att han inte kommer ihåg. Det är klart att han gör, det är klart att han vet om allt det här.
Ja.
Men då tänker jag bara att om någon säger så här, det här hände mig. Då skulle man väl oavsett vad man själv då tyckte om när man hörde att någon var ledsen över det. Be om ursäkt. Mm. Jag fick aldrig någon ursäkt, Malin. Inte det konstigt?
Hörde han av sig till dig på något sätt privat?
Inte
ett mejl
eller samtal eller, det var aldrig bad om ursäkt.
Nej.
Det är speciellt ändå.
Ja, det är jättespeciellt. Men jag tror att den ilskan också som har varit nu här i USA. Ja, men absolut. Det känns som att MeToo-vågen nu här för Harvey Weinstein. Han betalade ju sig fri nu. Han gjorde ju en förlikning med 250 miljoner kronor till, jag tror det var 20 kvinnor som han hade sexuellt förgripit sig på, som förstår att deras case kanske kan vara svårt att bevisa. Det kommer vara ord mot ord. De har inte de resurserna. Så de har gått med på en förlikning, för de vet också att det kommer ta jättemånga år. Sen har han fortfarande några åtalspunkter om våldtäkt som kommer komma upp, så det är inte så att han kommer förmodligen åka in ändå.
Men och samtidigt så får man väl säga då att betala så mycket pengar och han har liksom alla de här historierna ute. Mm. De har ju ändå kommit väldigt långt. Han kommer ju aldrig komma tillbaka. Han är ju djävulen, Harvey Weinstein.
Ja, men gud ja. Men det är ju därför det är intressant för de här nyanserna. För då när vi fick de här biljetterna till Lucy K. För obviously har ju han också felat. Och det är ju inte okej på något sätt att göra en sån sak. Men då var det ju en amerikan som var med i sällskapet och sa så här, nej men gud, det var inte så farligt det han gjorde. Och då kände jag så här, jo, det var det. Alltså jag kan gå dit, jag kan skilja på person och verk. Jag kan se han som stand-up-komiker, hoppas jag. Och jag kan liksom...
Får man väl ändå på något sätt tycka att han också har gjort detta, hanterat det ganska bra. Han har
hanterat det bra.
Han har bett om ursäkt. Han har lagt sig platt. Man får väl tro på människors bättring också.
Ja, men också tror jag också att jag gillar det här också när folk säger att de själva är en del av strukturen. Alltså att han säger att, jag säger inte att det är en ursäkt, men att han förstår att han är en del av den kulturen som var för både män och kvinnor innan MeToo skedde. Att det var lite accepterat att killar kunde bete sig så. Hur sinnessjuk den var. Till och med din chef kunde göra det. Alltså att man garvade lite tillsammans åt det, för att det var... för att det var typ okej. Mm. Och jag tror att när han då går ut och beskriver att det var det klimatet det var i stand-up-världen, och det var ju nästan alla jobbvärldar, obviously. Mm. Mm. Jag säger inte det rätt, men helt plötsligt kände jag att jag inte ville gå då när den här mannen sa att men det var inte så farligt, för att jag tycker fortfarande det är exakt lika farligt, jag kan skriva under det, men att han ändå har förstått det själv också, att det finns någon slags framtid, att vi alla då ska förstå att den liksom samhället och det klimatet vi levde i måste vi lämna liksom bakom oss. Mm. Straffbart eller inte.
Vi har ju också så här, jag tänker på, för jag har ju alltid läst väldigt mycket så här rockbiografier och biografier överhuvudtaget. Mötley Crüe-en och även Please Kill Me om punkscenen, det är ju ändå så fruktansvärt vidriga vidriga historier. Och de gjorde ju även en film på, var det på Netflix då, som var baserad på Mötley Crüe-boken, som var så jävla dålig. Men där Tommy Lee också beskrivs den här gulliga killen i bandet som bara var så snäll hela tiden. Men han satt ju, jag vet inte om han satt inne, men han blev i alla fall fälld för att han slog ju Pamela Anderson. Och någon gång även när hon höll deras barn vet att han såg, alltså misshandlade henne. Sånt där tar de
bort. Han var ju bara lite. Han var en rockkille.
Ja, men jag tror till och med Walt liksom, Disney. Det såg väldigt annorlunda ut. Allting var ju helt snedvridet på något sätt.
Ja, och det här är inte länge sedan. Alltså, det här är inte Walt Disney. Alltså, nej, som skriver, nej, kvinnorna får göra lite skisser i ink, eller vad var det?
Nej, de kan kopiera grejerna. Nej,
de kan kopiera. Det, det är vi för sig jävligt bra på att kopiera. Mm. men det är intressant att se, liksom, särskilt när man är här, för här är ju väldigt mycket könsroller i Wisconsin, där vi är då, och ser då Linda, som jag tycker är en fantastisk kvinna, som hon har ju levt upp i det här, att vara då en hemmafru som gör det fantastiskt med Ashley-tapeter och fixar för oss, ju har gjort så otroligt underbart här. Choklad på kudden, och till och med såg jag nu att hon har beställt något så här svenskt shampoo, jättekonstigt, i duschen, men du vet, man går over the top. Så att det är ju en helt annan generation som kommer ske, men här i USA har de ju legat efter. Mm. Samtidigt så känner jag, är vi med och stöttar skiten nu när vi låter Louis C.K. återfödas efter 2 år? Eller är det så att en del av framtiden att man faktiskt kan skilja på person och dess konst, och att man också tänker att han förstår att vi lämnar den bubblan bakom oss? I don't know. Det kanske går.
Jag känner nog ändå mer så. Jag hade nog inte kunnat jag måste säga att jag har svårt att skilja på person och verk när det kommer till vissa grejer, för det blir Michael så Jackson. Dålig smak. Alltså Michael Jackson, även Woody Allen, som jag egentligen älskat, kan jag också tycka är svårt att se. De här quirky, hans liksom idéer blir ändå så här lite irriterande när man tänker på vad han är för någon.
Ja, det kan bli jävligt störigt.
Ja, men samtidigt som jag också tycker att det är en skillnad, man ska kunna liksom lyssna på en låt som man tycker om utan att man... R. Kelly är borta. Han är ju helt borta. Jag går inte att lyssna på honom.
Så det är klart att det finns ju helvete, alltså grader i helvete. Men det vi försökte prata om, du och jag, är ju att... men någonstans att det ändå... Den här kulturen, hoppas man att den läggs bakom oss nu. Google släppte ju sin search-historik och vad som var mest trendade var vi svenskar googlade på mest förra året. Mm-hmm. Har du läst lite om det?
Ja, men jag såg den här listan snabbt, men nu jag har den inte så att jag kommer ihåg den.
Nej, men det som då låg längst upp på listan, såklart då, det är de här de mest googlade sökorden 2019. Mm. Älska mig för den jag är, ligger detta.
Att han ligger etta, det var en intensiv period när alla ville verkligen veta allt om Josefin och tänka på vad som hände och se dokumentären. Men
det där säger också vilket genomslag Sverige har på ett sätt, hur litet det är att alla då kan vara så into ett sånt fenomen. Å andra sidan är ju Baby Yoda här i USA ett av de mest sökta orden.
Vad är det? På grund av vad?
Nya Star Wars-filmen, när man går tillbaka, så får man ju se en liten Baby Yoda.
Alltså, det undrar alla hur den ser ut. Ah, okay.
Vad fan är det? Och sen är det iPhone 11 ligger på andra plats. Mm. Det är ju, har du den? Har du skaffat den?
Mm, det har jag faktiskt.
Mm. Ska jag säga det bästa med den?
Kameran?
Det är ingen reklam. Nej, men att man kan spela vatten på den. Mm. Man kan bada med den.
Exakt. Du vet när jag och Issa var i Palm Springs någon gång och hon hade den första varianten som också kunde vara i under vattnet och sådär. Och folk höll ju på jättemycket med den. Och hon var den första i vår vänskapsgrupp som hade den. Hon bara, det är otroligt. Kom så tar vi en bild. Jag bara, är du säker på det här? Och alla runt poolen, bara, vad håller de på med? Och vi dök ner och tog bilder och sen stendog den. Nej, men...
Ja, men det är det man menar, man har ju inte litat
hade
på det.
Hade liksom skrutit, för folk kom fram och bara, vad är det här med telefon? Jo, men det går, det är fantastiskt. Och sen så bara...
Tredje var ju Notre Dame. Och sen A$AP Rocky såklart var med. Och sen har vi Greta Thunberg, ligger på åttonde plats. Och Sara Danius.
Det är de stora händelserna, får man väl verkligen säga. Sara Danius, det var branden i Notre Dame, det var Josefin, Greta Thunberg. Ja, det ringar ju in det. Det enda som är lite apart då är ju iPhone. Det är liksom ingen historisk händelse.
Ja, men ja, det skulle vi inte alla hålla med om, Jenny. Ja, du har tagit bilder med den. Ja. Men det mest googlade varförsökningarna, vet du vad det var?
Nej.
Varför firar vi midsommar i Sverige?
Är det ju då på tal om den här filmen, eller?
Nej, men jag vet inte om filmen har blivit så stor eller varför den ligger etta. Vi kan googla varför den ligger etta.
Men det här, många amerikaner har ju sett Midsommar och tycker att den är jättebra. Jag vet inte om skräckfilm är ju väldigt
har
stort.
Har du sett
här. Jag har inte sett den själv, nej. Men... Alltså man fattar ju, ja, men det är en bra premiss, det är ju också så här, det är ju lite kultigt hela liksom estetiken. Precis som vi pratade om på middagen, att jag tror att nästa grej man borde, när vi var ute åt middag här, åt julmiddag häromdagen, då pratade vi lite om att nästa grej då, uppföljningen till Midsommar, det borde ju bli Lucia då. För det är också, innehåller alla rätt ingredienser.
Ja, men det är ju det.
För en skräckfilm
också.
Men
det är ju något läskigt i Midsommar när amerikanska college-studenterna landar i norra Sverige och solen aldrig går ner. Och de ska då se hur svenskarna firar midsommar. Och de här kvinnorna med långt hår och vita särkar och blommor i håret plockar 7 sorters blommor baklänges. Alltså det är ju skräckfilm. Alltså, jag förstår att många amerikaner bara, really?
Ja, och då i uppföljaren då så landar de i norra Sverige i totalt mörker då istället. Det är bara aldrig ljust.
Lucia,
och så går kommer en tjej in med ljus, tjän. Brinnande ljus i håret och blod alltså runt midjan så att säga.
Den kommer ju bli succé, vi gör den. Men du, den mest varför googlade på plats nummer 2, mest googlade varförsökningen 2019. Varför fick Jeppe lämna Paradise?
Varför fick Jeppe lämna Paradise?
Jag vet, jag googlade Jeppe? Faktiskt på det. Det är paus för detta pojkvän. Men vi måste ju googla varför han fick lämna Paradise. Men det här var tydligen stort, det här har vi missat. Sen också den här introlåten vi har, Billie Eilish. Fantastiska unga artisten, är hon 16 eller 17?
17, nu här från Highland Park här borta på Eastside.
Som också är då introlåten till våran podd. Som vissa hatar, vissa älskar.
Ja, det är starka känslor kring den där. Oväntat starka.
Vi kanske ska göra en omröstning på Keeping Up på vårt konto Keeping Up med Jenny Malin. Om vi ska ha kvar den eller inte. Jag älskar den.
Jag med.
Och det är skönt att vi då har stöd att den är den mest nedladdade låten och spelade låten 2019. Och hon är den mest googlade artisten 2019. Det är coolt. Den är fantastisk. Och så känner jag också, ska man ha som man, jag som har, vi som har döttrar, jag menar, vi hade Mariah Carey, Whitney Houston. Det man gillar med Billie Eilish är att hon är så avsexualiserad på något sätt. Alltså hon är ju cool. Hon är ju inte som de här Ariana Grande och alla de här. Jag ser inte att de är dåliga på något sätt, men det finns ju en helt annat uttryck där. Så jag tycker det är kul att kidsen älskar henne.
Samtidigt förstår vi att Billie Eilish, det kommer ju inte sluta väl där heller.
Nej, men låt oss ha henne när vi har henne.
Ja, men har du följt... Vanity Fair har ju gjort så här årliga intervjuer med henne, om du har sett dem.
Ja, de är faktiskt väldigt bra gjorda när man sett... Du kan förklara lite om dem.
Nej, men man ser bara en tydlig förändring. Det är samma frågor och svaren förändras. Det går väl inte åt rätt håll, eller?
Nej, alltså hon har ju blivit väldigt känd på väldigt kort tid. Och nu vill alla göra samarbete med henne. Hon är ju den nya it girl på alla sätt och vis. Mm. Samtidigt tycker jag hon står för väldigt bra saker. Och hon har extremt bra musik. Så jag applåderar. Mm. Alltså. Men det är klart, alla som blir kända så över en natt. Det slutar väl inte bra.
Nej, det är svårt.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Okej, Jenny, du får köra. Jag frågar dig lite grejer här nu.
Mm-hmm.
Vilken är din årets tv-serie?
Årets tv-serie? Men jag vill ju säga Chernobyl, jag tyckte den var fantastisk.
Ja,
men det är många som var bra i år, tycker jag. Ja. Men nej, Chernobyl var bra.
Ja, Chernobyl var fantastisk. Mm. Succession också.
Succession var fantastisk, ja. Mm.
Om du såg den. Ja. Och vad hade du din bästa stund 2019? Vad var det?
Min bästa stund?
Mm.
Mm. Jag får väl säga ändå att... Det är ju väldigt starkt när Zev frågar om jag vill gifta mig med honom. Det får man väl säga var en stark stund 2019.
Också starkt att du sa ja.
Ja. men det var väl den finaste stunden får man säga. Mm. I alla fall, finaste. Årets bästa produkt.
Mm. Alltså du är så bra på att tipsa produkter, men jag har en fantastisk. Och den här måste du, alltså jag vet inte om vi har pratat om det du och jag, men det är den bästa underlagskrämen ever.
Mm-hmm.
Det är alltså Jenny, livets kräm.
Är det sant? Jag använder ju aldrig underlagskräm.
Nej, men jag använder ju aldrig puder, så jag använder så här ansiktskräm och sen har jag alltid lite av den här.
Mm-hmm.
Och det var en hudterapeut som jag träffade faktiskt när jag bodde i New York som tipsade om det här märket. Och detta är inte sponsrat, det är bara en fantastisk kräm.
By the way.
Ja, by the way. Den heter Hydra Tint Pro Mineral.
Mm-hmm.
Så det är liksom som mineralkräm, så att det är liksom både solskyddsfaktor i, den är vårdande, det är C-vitamin i, och sen ger den inte alls jättetäckt finish, utan du ser ut som liksom 100% din hy, men du behöver inte ha puder eller någonting annat, så där har jag liksom den, och sen så är den lite glowy också.
Mm-hmm.
Den här måste vi lägga ut på Keeping Up, för det är liksom, den här säger jag till alla mina väninnor, alltså det är det bästa ever.
Göra. För jag är ju väldigt besatt av just glowen, att ha rätt glow i ansiktet.
Mm. Men du, Jenny, den här har du också. Förlåt, jag glömde säga den heter Lastin. Alltså du måste testa den här.
På tal om alltså just glowen skulle jag säga egentligen att, alltså jag har ju tyckt så otroligt mycket om just Goop's exfoliator kräm som jag använder ett par gånger i veckan. Den är ju en favorit, men den är kanske lite söndertjatad. Men till jul och nyår när man ska vara lite extra glowy, fin, hålla på att sminka sig. Då vill jag rekommendera L'Oréal Paillette, eller Paillette från Chanel, som är en burk med en gel med lite glitter i. Och när man tar den på kindbenen, runt ögat, lite på näsan, näsryggen, då får man en sån här alltså dewy, fin, underbar glow.
Lite mer fuktigt, eller hur? Istället
exakt,
för det här
lite mer fuktigare.
Exakt, för ett tag var det de här highlighterna så himla starka, du vet. Liksom för mycket Kim Kardashian-effekt.
Ja.
Så det här är mer så det är lite fuktigt, så snyggt.
Exakt, man är liksom återfuktad och fräsch och doftar gott liksom.
Den vill jag testa.
Kan jag då tipsa om årets produkt, jag vet inte, men nu tar jag i.
Men du, om du aldrig har en underlagskräm i din sminkning då, kör du puder eller kör du ingenting på huden?
Nej, jag kör ju alltid på dagtid. När jag duschar tar jag ju liksom mina serum och återfuktande kräm. Mm. Och sen tar jag bara en SPF. Jag har en från Chanel som är SPF 30 i, som är en dagkräm som är lite färgad.
Ja, men okej, okay, för det är det här den här är. Det är liksom som en underlags... Alltså inte täckkräm fast den är inte täckande, du med mig? Aha, så det är lite det tint är i den.
Ja, okay,
ja, det är lite tint i den för att det inte har det där. Ja, ja förlåt, jag har ju besatt jag är. Ja, det måste jag säga. Det var min årets bästa. Okej, okay, och din mest använda plagg då?
Det är min svarta Acne-kavaj. Jag har en svart dubbelknäppt kavaj från Acne som, alltså den är så snygg. Titta, alltså, snyggast kavajen som någonsin gjort. Jag älskar den, den sitter så perfekt.
Jag älskar den.
Den är så tung, lite oversized. Den funkar att ha till vardags, den funkar till fest. Man ser liksom uppklädd ut och man är ändå liksom proper men ändå liksom avslöjad. Jag tycker den är så otroligt snygg. Den har använts jättemycket.
Men den har ju du också över klänningar, det tycker jag blir så himla bra. Mm. Eller hur? Mm. Jag älskar den.
Absolut.
Men ligger den i Acnes, du vet, de här deras original som alltid finns? Eller är det, var det någon ut... Liksom?
Jag vet faktiskt inte om den gör det. Jag vet att den här säsongen, eller i somras i alla fall,
så det kört,
då hade de den i en sandfärgad, eller så persiko sandfärgad ton också. Så den verkar komma i nya färger varje säsong i alla fall. Har gjort, den tycker jag väldigt mycket om. Vad har du använt mest?
Nej men gud, jag vet, jag älskar den också. Jag är ju, jag har ju inte så mycket kläder, men det jag har är kavajer och jackor. Mm. Så jag har ju väldigt mycket oversize och kappor. Ja. Alltså, så mycket ytterplagg, helt naken under. Årets nya vana, har du det där, Jenny?
Ja, men jag har ju bytt gym. Och jag tänkte på det idag, för att jag var faktiskt och tränade på morgonen. Och då... Efter passet så gick jag in i bastun och så tog jag en så här ganska lång bastu. Låg där och blev lite så här svimfärdig som jag nästan alltid blir. Jag älskar ju ligga länge. Det ska, jag pressar mig själv lite. Jag tycker att det är väldigt härligt.
Du har blivit en bastuperson 2019 alltså.
Ja, men jag har nog alltid varit en bastuperson. Mm-hmm. Jag har inte haft något gym där det har varit så trevlig bastu i tidigare. Man är helt ostörd, man ligger där och andas och det är en härlig musik som spelar. Och man badar, man duschar och man rakar benen och man håller på att ta sig tid och sådär. Jag menar att det har blivit någon sorts ny veckoritual. Mm. Mm. Att jag gör det liksom gärna på torsdagen, fredagen innan helgen.
Då måste du komma till mig på Gotland i sommar så måste vi basta.
Ja,
så mysigt.
Vad har du för ny vana?
Jag har egentligen ingen ny vana, men jag har en ovana jag lagt av med. Och det är ju att, jag vet inte, men du vet, jag har ju liksom aldrig varit en rökare, men jag älskar att feströka.
Mm.
Ja, men du vet, tagit några glas vin och så har man ändå bara, gud vad
gott. En liten cig.
Och sen känner man, nej, nu är det slut på det här småsiggandet, även om det inte ofta.
Mm.
Så att jag sa det till dig, jag ångrar att jag slutade så fort med när jag kom till dig. För här är ju så här härligt, för det fortfarande känns lite som sommar och det är fint väder och att det passar.
Samtidigt röker ju ingen i LA.
Nej, det gör de inte, men samtidigt man är hemma hos någon och man ändå kan sitta i någons trädgård. Då känns det som sommar, alltså svensk sommar. Och då förknippar jag att jag tycker det är härligt en cigarett.
Ja.
Men det har jag ju slutat med nu.
Då tänker man inte på alla följdsjukdomar och skit.
Nej, det gör man inte. Då är det bortblåst.
Mm.
Ja, men det har jag stöttat med. Jag är faktiskt glad för det. Det känns fräscht. Ja.
Bra
så att nu blir det inga mer sig någonsin. Så är det med det. Ja, så det är ändå en grej.
Ja, men en annan vana jag har som jag håller på med är, som är helt ny för mig. Så jag kan inte heller, jag kan inte heller säga att det är årets vana. Men jag har ju perioder när jag är väldigt stressad. Jag vet inte, hur sover du? Sover du bra, Malin?
Alltså, ganska bra. Okej. Måste jag ändå säga. Det är inte så att jag lider av det, men det är ju inte så att jag använder mig av melatonin ibland och du vet.
Ja, men du gör det, för att jag har ju aldrig hela mitt liv gjort det, och jag har ju perioder när jag sover ganska dåligt. Jag har ju så här dålig på att hantera stress för mig. Det bygger upp och bygger upp. Det kan ta liksom lång tid. Det kan ta ett par månader eller ännu längre. Men så kan jag komma in i en period när det är så här, jag kan liksom inte släppa tankar och gå och lägga mig och sova och komma in i någon bra... Även om jag somnar så vaknar jag och håller på.
Är det insomnandet som är ditt problem eller är det att du vaknar upp liksom?
Det är att jag vaknar upp. Ofta så, det skulle jag säga. Jag somnar och sen så vaknar jag på natten och sen är jag uppe i och liksom håller på i en timme eller två. Eller vaknar väldigt tidigt på morgonen. Mm. Och det är ju stress verkligen, det är inte alls bra. Och det kan ju hålla på i en vecka eller något sånt där och då är man liksom helt slut. Det går inte att ha det så. Och då försökte jag på Goop igen. Jag hatar Goop. Eller hatar, det var starkt. Men så här förtjust är jag inte i Goop. Nu får de alldeles för mycket utrymme. Men där köpte jag, de har som några sorts choklad och mint chews med melatonin i. Ska man ta en sån på kvällen? Och då har jag gjort någon ritual av det då. Om jag har en stressig period, att jag tar en kopp te. Jag äter en sån där. Jag borstar tänderna, går och lägger mig. Och det har verkligen funkat så bra.
Nej, men det är som att man är så här stolt just när det kommer till sömn som är allt. Att där ska man inte ta till någonting. Då ska man bara liksom... meditera sig bort, alltså du vet,
men egentligen tror jag ju på det, jag tror på meditation och
ja, men
komma
jag
in
tror också
sånt
jättemycket på det.
Men jag är för dålig, jag måste jobba ju på det egentligen såklart. Men just melatonin är ju inget som är farligt.
Du får börja röka weed, det har jag hört gör att man somnar.
Vad händer med Jenny?
Okej, årets mest romantiska stund. Har du haft något romantiskt i år?
Ja, men det har jag ju verkligen haft. Det får jag väl ändå säga var hela förlovningen. Frieriet var väl det absolut mest romantiska. Nu känner jag att vi har pratat om det, så det kanske...
Men det är gulligt.
Men det är mycket så här små romantiska saker som jag tycker att vi är ganska bra på att göra för varandra, både jag och Zev. Små meddelanden eller koka kaffe och komma upp till den andra eller frukost på sängen någon gång, alltså vad det nu än är. Något av det mest härliga som, eller något av det jag uppskattar mest som Zev är väldigt bra på, det är att på helgen smyga ner med barnen eller med Tage oftast och att de gör frukost. Och då hör man hur de stökar här nere och Tage ska alltid göra äggröra. Ja. Men så kommer man ner ändå här och det liksom luktar mat och det är framdukat och det är så här härlig morgon. Det är bland det mest, jag uppskattar det så mycket, alltså det är så fint.
Ja, men det är så fint när någon gör något, men jag måste ändå säga, när Zev kastar sig ner för trappen som du berättade förra veckan för att gömma Sparkle, det tycker jag är, det är romantik.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, gud. Men jag tycker också att här är det är så kul och spännande när man kommer till en ny stad, för att hemma är man ju, om man går på date night, eller alltså så töntigt ord, date night, men du fattar vad jag menar. Ja. Om man tar sats och sätter på sig läppstift och går ut, då, det är alltid kul när man är i en ny stad, för då är det som att det
då
känns extra piffigt.
Då får man stå där
inne
på dörren helt enkelt. Ja. Då får man med Sigge bara, are you in or are you out, Sigge?
Are you in or out?
Eller out? Jag kommer inte gå ut här och liksom hålla på och mesa runt till klockan 8.
Blir det läppstift ikväll eller? Blir det? Ja, men jag vet inte, men jag måste ändå säga att för mig, jag tror när vi landade här i mitten av augusti, vi hade inga möbler knappt, men det var så här varma vindar och man kände att det håller på att bli höst, men vi har verkligen landat i LA. Och barnen hade somnat, men vi fick igång någon slags musik utomhus och man insåg att vi har knappt några grannar, vi har ingen insyn. Och vi satt och åt sushi och kollade på staden och drack vin och visste att man har liksom året framför sig. Och man har flyttat. Det måste ha varit min sån här mest pirrstund i år. Det var romantiskt.
Gud vad fint.
Ja. Väldigt. Då visste vi ju inte vilket hets som skulle komma, att det skulle brinna och helvetet skulle braka loss. Jag känner att årets vänskap, den är ju ändå den för mig mellan oss.
Jag håller med.
Jag vet ju att du har ju alltid funnits i periferin och vi har känt varandra över 10 år. Men egentligen är det ju Sigge och ditt gamla ex Filip som var vänner från början. Och sen har vi sett på olika tillställningar och middagar och ute och absolut när jag bodde här för några år sedan också hängde vi, men då hade ju inte du barn och jag var väldigt uppe i min trebarnschock då liksom. Så för mig så tycker jag att det var ett fantastiskt sätt, dels för att lära känna dig mycket bättre, dels via podden, men också att vi har hängt på ett helt annat sätt.
Nu låter det också så här konstigt att säga årets vänskap, för jag kan inte påstå att jag har en ny vänskap varje år alls.
Men du flyttar inte.
Det är verkligen stort, tycker jag. Fint.
Nej, men det är fint. Och det känns också roligt att känna när man börjar komma i det här stadiet att man nästan så här, ja men jag kan säga det här till Jenny, att vi har också hunnit säga både ganska så här jobbiga saker, för att jag har ju varit kanske på ett sätt i mitt SM, men ändå inte, för att man är ny och man är rörig och man är rädd och man är liksom, kan inte så mycket om en stad. Man är ju inte sitt coolaste jag. Och du har varit här och...
Jag
på ett annat sätt. Ja, men du är i alla fall landat och stabil och amerikan. Så för mig, ja, nu är det ju cool. God jul, Jenny, och hälsa alla. Hälsa Issa, alla som himla mysigt. Och god jul alla som lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Vi är så glada för det. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Vi heter Keeping Up Jenny Malin på Instagram. Jag heter Jenny Ham på Instagram. Och vad heter du, Malin?
Och jag heter Malin Eklund med 3 U. God jul på er. Vi hörs nästa vecka. Kram, kram. Hej! In so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand there, but for the grace of God, I found heaven on earth. You are my last, my first. And then I hear this voice inside, Ave Maria. Still go home.